Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten, with Alexander Perleros.
Och nu hoppar vi in i ett faktiskt riktigt bra avsnitt med en av Sveriges främsta komiker, nämligen Özz Nujen. Det är ett verkligen jätteroligt, härligt avsnitt där vi går in på hans uppbyggnad av hela hans karriär. Där hans föräldrar när han var liten la deras sista besparingar så att Özz kunde gå den här teaterskolan. Vi pratar också om hans pappa som torterades och hur de flydde till Sverige över minfält. Vi går in på första gången Özz körde stand-up och hans största failures han har gjort i sin karriär. Vi pratar om varför han inte vill ha barn, hans nycklar och drivkraft för att verkligen lyckas. Men vi går även in på situationen som blossat upp med terroristen Akilov som körde över flera på Drottninggatan 2017 som dog. Han ska tydligen ha målat ett sommarställe som Özz var delägare i. Och då är frågan, var det här svart eller inte och vad visste Özz? Det här blir verkligen ett riktigt bra samtal med skön underhållning, roligt och ett härligt sorgligt djup. Nu kör vi igång med Özz Nujen.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Özz Nujen.
Ja, tack så mycket. Tack,
jag var ju så orolig att jag skulle säga ditt namn fel.
Ja, men det är många som är det.
Har du inte tänkt,
det blir rätt ändå.
Har du inte tänkt att du ska heta kanske, istället för Özz Nujen, att du ska heta Özz Nilsson?
Nej, det har jag faktiskt aldrig. Jag är stolt över mitt efternamn. Det fick vi när vi blev svenska medborgare. Då bytte vi till Nujen. Det betyder på nytt född. För vi är kurder då, och vi flydde från den turkiska delen av Kurdistan som är ockuperad av Turkiet. Och då hade vi turkiskt efternamn. Så när vi då kom till Sverige och sen blev svenska medborgare, då tog vi ett kurdiskt efternamn som betyder då på nytt född. För det var det vi blev i Sverige. Vi fick äntligen vara kurder i ett land liksom. Och inte ens i vårt ursprungsland fick vi vara kurder, eftersom Turkiet har ju ockuperat hela norra Kurdistan och förbjuder kurder och bränner byar och städer och så vidare.
Jag läste här om din barndom och när du kom hit, och det var ju rätt alltså hemska situationer som inte de flesta har varit med om man säger så.
Ja, men det är ju så att vara ett flyktingbarn. Man har ju upplevt fruktansvärda saker som man inte vill att någon ska uppleva. Och jag vill också säga så här att det jag upplevt som flyktingbarn, det är nästan ingenting jämfört med vad andra flyktingbarn har fått uppleva. Jag kom ändå ganska så lindrigt undan, även om jag fick uppleva fruktansvärda saker. Det finns ju flyktingbarn som inte ens kommer fram, som drunknar ute i Medelhavet och så vidare. Och det finns flyktingbarn som dödas på plats i Syrien och Irak än idag, som inte alltså, får leva och så vidare.
Men innan du flydde hit, hur var barndomen då och bo i norra Kurdistan? Var det?
Ja, precis. Alltså, fram till 5-årsåldern så var det ju fantastiskt. Jag var glad, livet lekte. På vintrarna så bodde vi på låglandet då, som det heter, alltså i Diyarbakır och Bismillah, en förstad till Diyarbakır som är en av kurdernas största städer. Och sen så på somrarna så var vi uppe i bergen. Så för mig var det ju, ja, det var ju fantastiskt vacker barndom. Och vi hade det gott ställt också. Det var inte så att vi var fattiga eller så. Men sen 1980 då, när jag var 5 år gammal, då kom ju militärjuntan i Turkiet. En fascistisk, turkisk, nationalistisk liksom, junta som grep tag i makten och fängslade då tiotusentals intellektuella kurder och politiker och advokater och journalister. Och
typ alla däribland, som hade något typ av inflytande.
Exakt, däribland då min far.
Som var satirtecknare.
Ja, som var satirtecknare. Och det förändrades liksom samhället och vår tillvaro över faktiskt bara några nätter där. Och min farsa sattes i tortyrkammare i 70 dagar och blev halvt nästan ihjälslagen.
Hur var en sån tortyrkammare? Är det att militären tog en till ett rum man satt i, satt man andra? Var det som en koncentrationsläger?
Ja, nästan som ett koncentrationsläger. Det är flera, liksom, och det är så här, kurdiska fångar. De ställer upp dem på led. De slår dem med påkar, med batonger. De är tvungna att sjunga turkiska nationalsången och bli ytterligare förnedrad. Vissa blir våldtagna, och även med tillhyggen. De blir torterade på alla möjliga sätt.
Alltså våldtagna, att de blir de här, ja, det är ju män, de är inte våldtagna kvinnor.
Nej, men de blir våldtagna av andra män, alltså både med redskap och med liksom
penis.
Ja, precis. Så det händer allt möjligt där liksom, och jag vet inte varför grymheten min pappa råkade ut för. Jag är jätteglad att han har överlevt det där, men en hel del av hans kompisar och nära vänner dödades. Så att, ja.
Jag tänkte att vi kan gå in lite grann på Sveriges historia.
Ja.
Jag kollade på den och jag tyckte den var extremt rolig.
Ja, alltså sjukt, sjukt kul.
Så jag ser fram emot världens historia. Och jag tänkte att vi kan lyssna.
Ja, vi har ju premiär 20 september, så du är välkommen när du vill.
Tack så hemskt mycket. Men jag tänkte att vi kan lyssna på ett klipp här.
Ja.
Supa, knulla, slåss! Nu är man kristen. Ja, då står vi i kö. Det finns bara en tråkigare religion än kristendomen, och det är den religion jag tillhör. Islam. Alltså som muslim, allt som är gott, roligt och kul är förbjudet. Allt! Ja, men julklappar, parmaskinka, förhud, allt som är roligt är förbjudet. Allt! Det är helt värdelöst.
Ja, allt som är roligt är förbjudet. Är det så?
Ja, alltså som muslim måste man ju också kunna driva med sig själv, och som, särskilt som stand-up-komiker. Och det är många liksom som nu för tiden, det är ju liksom, det är på modet att basha muslimer och islam och så vidare. Men som alla andra religioner så kan du använda precis som kristendomen, precis som judendomen, precis som islam, buddhism, hindus, vilken religion du har eller inte, så kan du använda den som någonting bra eller som någonting dåligt. Och jag brukar säga så här, är du idiot från grunden så spelar det ingen vilken roll, vilken religion du väljer. Du blir en idiotisk muslim, du blir en idiotisk jude, du blir en idiotisk kristen och så vidare. Alltså det spelar ingen roll. Är du idiot från grunden, då hjälper det inte vilken religion du tar liksom. Och det är det här också som man måste se. Man måste se liksom att vi, precis som alla andra, kan driva med oss själva, kan skämta om oss själva. Och det är viktigt att se sina egna liksom begränsningar eller sina egna fel och brister och så vidare, för att dels kunna leva med sig själv och sen också för att kunna driva med andra.
Du pratar ju en del här också som jag har ju kollat på den här publiken. Ja. Det är ju väldigt mycket svenskar som sitter, ja, här, och tycker så otroligt roligt att, ja, när du pratar om att du har, ja, klippt av din egen förut. Men
Det var ju inte jag som gjorde, exakt, det. Jag klippte inte av det själv. Så bara, när jag var två, bara, nu ska jag klippa av det. Det är ju sjukt, det skulle jag aldrig göra. Nej.
Lade ni sånt där glas med tandfenan, få 10 kronor. Ni är jävligt kul när ni gör en jämförelse. Att svenska barn, de tappar en tand och lägger det, och tandfen kommer. Och sen är ni muslimska barn, ni drar förhuden, lägger det i jävla ruttet glas, och sen kommer det här förhudsfen. Kula, roliga liknelser.
Ja.
Men minns du själv situationen när de klippte av din förhud?
Ja, det är faktiskt ett av de första minnena jag har.
Åh fan.
Ja, det är faktiskt, jag är drygt 2 år gammal. Och det är en fruktansvärd händelse. För jag kommer ihåg, jag blir uppburen. Det är så här lite glädje. Så här, åh vad kul, nu ska vi klippa av hans förhud och så vidare. Och sen blänkte det till liksom. Och det var min farfar som klippte av liksom förhuden. Och jag bara kom ihåg, det var bara smärta. Och sen i nästa bild, shit, att jag försöker stå och kissa. Och jag har på mig en, som en kjol har jag på mig. Alltså, ja. Och det är det här också, jag tycker det är liksom, ja, man kan säga vad man vill om och omskärelse. Både judar och muslimer har ju omskärelse och sådär. Men jag själv skulle inte göra så mot mina barn. Jag skulle, alltså, de får göra det själva om de vill sen. Alltså, men det får ju, det är inte liksom, ja. Och jag brukar skämta om, det var den enda biten som gjorde så att den såg längre ut. Alltså, det är ju taskigt mot mig. Jag fick inte välja det själv. Och så man kan ju driva med det helt enkelt. Ja.
Vad sa han då när du sa att du skulle bli skådespelare?
Ja, då sa han, du kommer bli en last för samhället. Det här kommer gå åt helvete. Han var inte glad alltså, när jag sa det. Men jag har kämpat som ett as faktiskt. Jag tackar mitt huvud, alltså min enorma envishet för den lilla framgång jag har faktiskt. Jag har kämpat som fan. Ursäkta att jag svär, men jag har kämpat dag ut och dag in. Du vet, när ingen tror på dig så har du bara dig själv att tro på sen. När ingen litar på dig så har du bara dig själv att lita på. Och när ingen stöttar dig så hade jag i alla fall turen att ha en familj som stöttade mig när jag behövde det som mest. Och det är jag jättetacksam för. För mina syskon och mina föräldrar. Att när jag behövde det som mest, då stod de där och stod upp för mig.
När var det då? När du kände att du hade det väldigt tufft?
Jag sparade ihop pengar då och gick då på en förberedande skådespelarutbildning. Man blir inte klar skådespelare, men det är en förberedande skådespelare. Kalle Flygares teaterskola då. Och jag gick där ett år, men så skulle jag då gå det andra året. Men jag hade inte pengar, jag hade inte råd. Och jag har aldrig varit så lycklig som då. Men då växer jag av min mamma och pappa då. På morgonen. Och det är bara en dag kvar tills att man ska lämna in de här pengarna som jag inte har. Och de kommer fram då och säger, det här är våra besparingar och här har du. För du vill det här så mycket så vi... Ja, det kommer jag aldrig glömma. Så jag har dem att tacka för jättemycket.
Och då kunde du fortsätta gå på Kalle Flygare?
Ja, så jag kunde gå ett år till.
Och du jobbade på lager för ihop första, va?
Ja, precis. Och jag spelade fotboll också i dåvarande division 2. Som nu är då division 1 då. Förut fanns det inte superettan i fotbollen. Men ja, tack vare mina föräldrar så fixade jag det faktiskt. Deras sista besparingar.
Det är stort.
Ja, jag har dem att tacka för allt faktiskt.
Kommer du ihåg ditt...
Grejen var också, du vet, det är inte många vet. Det var ju också att jag hade ju jättelite pengar. Alltså jag kämpade ju som ett as. Jag fick inte ihop det. Jag höll på att få skörbjugg. Alltså det är en liksom brist. Alltså C-vitaminbrist. Det var ju vad gamla sjörövare fick. Alltså, du vet.
Ja, sjömännen fick det. Ja, när de var ute, precis. Och en anledning är att de var ute på havet så länge, så de fick inte vitaminer.
Exakt. Och det, började jag ju få nästan själv. Liksom, för att jag levde ju på nudlar. Det var ju det jag gjorde nästan i 2-2,5 år. Och det som räddade mig, det var ju liksom min stora syster och mina syskon och min mamma och pappa då. Jag kunde gå dit och käka middag då och då, du vet. För annars hade det nog inte gått så bra. För jag kämpade i 2-2,5 år innan jag började kunna göra egna pengar på den här konstformen av skådespeleri och stand-up comedy och programlederi och sånt där.
Jäklar, vad tuffa år alltså.
Ja, det var väldigt tuffa år, men det gav mig jättemycket. Det gav mig jättemycket och jag är jätteglad att ha fått göra dem. Och nu är jag enormt tacksam. Alltså enormt tacksam att jag kan få göra det jag älskar. Alltså jag älskar det här formen. Alltså jag, i våras var jag i Göteborg och spelade Karlsson i Hemsöborna. En av svensk teaters största huvudroller i Strindbergs pjäs där. Och sen så gör jag stand-up nu. Jag ska vara med i Världens historia med min bästa kompis, en av Sveriges bästa stand-up-komiker, Måns Möller. Vi ska göra Världens historia hela hösten, ända till julen i Stockholm. Och sen har vi en Sverige-turné med Göteborg och Malmö och allting till nästa vår. Så jag är jättelyckligt lottad och jag är jättetacksam för att jag får kunna göra det här. Tänk att få jobba med det man älskar. Och att folk tycker om en så pass mycket att de köper biljetter till dig. Det tänker jag på varje gång, fast när man står där inför sin publik. Där har de tagit ledigt, de kanske har fixat barnvakt, de har rest, de kanske har fixat hotellrum, du vet, de vill mysa, någon fin helg. Och då vill man ge hjärnet för dessa liksom, personer. Och det är inte billiga biljetter. Liksom. Våra biljetter kostar ju drygt 400 kronor styck. Och det kostar ju liksom. Och då måste man ju ge hjärnet för dessa. Och det tänker jag på varje gång faktiskt.
Hur många tar ni då per gång ungefär?
Det beror ju på hur många som kommer. Det är ju det. Alltså, vi kör ju varje helg nu fram till juli på Rival i Stockholm.
Och sen kör vi på Draken i Rival då?
700 drygt.
Hur många brukar det vara ungefär som?
Alltså, när vi gjorde Sveriges historia, då hade vi nästan utsålt hela vägen. Och då hade vi nästan 80 000 besökare.
Ja, just det. Det är mycket.
Så det var en stor succé i Sveriges historia. Så nu gör vi världens historia. Och så får vi se liksom. Så vi kör hela hösten i Stockholm och sen kör vi hela våren i Göteborg och Malmö, Växjö, Uppsala, Gävle, Halmstad och så vidare och så vidare.
Fan, om jag bara räknar lite snabbt nu, 400 gånger 80 000, det är 32 miljoner. Och sen så går ju inte allt till er. Men är det därför du kom med din rosa Ferrari här utanför?
I wish jag hade så dålig smak att jag kunde ha en rosa Ferrari. Oh my god, det hade varit bra. Nej, men det många inte vet är att vi, som nu, till exempel inför världens historia, då har jag och Måns, utan att övriga, vi har jobbat i nästan 2 år för det här. Vi har skrivit skämt i ett och ett halvt år. Eller Måns har gjort det. Jag skrev senaste 4 månaderna, men han jobbar ju så kopiöst, Måns Möller. Han är verkligen duktig. Och man sliter och man kämpar med att få lokaler. Det är marknadsföring. Vem ska vi ha som presschef? Vem ska vi ha som marknadsföringsexpert? Vilka ska jobba? Och produktionen kostar. Bara att trycka på en knapp kostar flera miljoner. Att bara knappen, nu startar vi. Kostar. Du vet, det går åt väldigt mycket pengar. Och sen går det liksom 1-2 år innan du ens får ihop dina pengar och så vidare. Och så vidare. Men... det går ingen nöd på mig, det ska gudarna veta. Det går jättebra för mig och jag tackar verkligen den fina publik som har kommit och tittat och fortsättningsvis kommer att titta också.
Now it's time for Tre Sista Frågor.
Då hoppar vi in på de sista frågorna och då, om vi skulle börja med att ge tips till en 20-åring, vad hade du gett den för tips för att lyckas med det, den med det livet, eller ge den någon råd?
Det första är ju det absolut svåraste, tycker jag. Det är att tro på sig själv. Man är ju sin egen, tyvärr, värsta fiende. Man tror inte alltid på sig själv. Alltså man har haft en... Jag kan utgå från mig själv. I väldigt, väldigt många år så hade jag en dålig självkänsla. Alltså, jag kunde stå på scen så här, men jag hade ändå den här gnagande känslan av att inte räcka till. Är jag värdig den här scenen? Är jag värdig den här liksom, spotten? Eller alltså, det här, tiden på scen och så vidare? Är jag värdig det här? Och det tog mig 11 år innan jag fattade, fan, jag är bra på det jag gör. Jag är en av Sveriges absolut bästa komiker just nu. Och jag vet det, och jag känner det, och publiken vet det, och publiken känner det. Men det tar tid, men man måste på något sätt tro på sig själv, ha den här visionen fram. Och när man är 20... du har så mycket tid, mer tid än vad du tror. Förvalta det väl, umgås med folk du tycker om, som stöttar dig, som tror på dig och som hjälper dig framåt. Det är jätteviktigt. Men det främsta är att du tycker om dig själv. Tyck om dig själv, för du är värd det. Och då kommer också framgången, tror jag.
Om man ska komma i kontakt med dig eller se dig på dina nästkommande föreställningar, hur gör man då?
Ja, man går in på världenshistoria.com. Där står alla våra shower. Vi kommer köra hela hösten fram till jul på Rival i Stockholm, vid Södermalm, vid Mariatorget, fram till jul. Och sen så kör vi i Göteborg hela våren på Draken. Och sen så gör vi en Sverige-turné också under den tiden. Så gå jättegärna in på världenshistoria.com. Och så får ni se en fantastisk bra show tillsammans med mig och min bästa kompis Måns Möller.
Kul att den kör .com, fast det är världens.
Ja.
Det borde ju vara .se, eller?
Nej, men den är upptagen av den här tidningen.
Okay.
Så det är jätteviktigt att man går in på världenshistoria.com.
Det känns som lite mer större, lite mer international.
Ja, men det är vi, men ändå kluvet. Vi skämtar ju om hela världen, om alla folk, om allting. Inget är tabu. Och det är det här som jag gillar också med Måns och med våra shower. Att vi försöker alltid få till minst 10 så här, aha, åfan, upplevelser. Så här. Mm. Var det så det låg till? Var det så det var? Som vi gjorde då med Sveriges historia. Och nu vill vi då göra ännu bättre med världens historia.
Spännande, spännande. Ja. Stort tack att du var med oss. Roligt att ha dig här.
Tack för att jag fick vara här. Ja. Och kickass där ute.
Kändes det bra?
Ja, jag tror det. Det är ju du som avgör. Det är ju din podd och jag är jätteglad att vara med.
Skitroligt.
Bara det är en framgång i sig.
Exakt, exakt.
Tack.
Stort tack, Ös, förhudsexperten.
Ja, tack. Fram Gangspotten with Alexander Prelaros.